Mycket av det som vi gör här i BK3 har inspiration från en församling i New York som heter Redeemer. Och som leds av en pastor som heter Tim Keller. Han har gett ut flera böcker. Jag hoppas att vi på Kredakademin ska ha möjlighet att ge ut någon av hans böcker på svenska. Jag har en av hans senaste böcker som heter The Prodigal God här. Och Tim Keller är en väldigt duktig och intressant person. Han är en av dem som de senaste åren har inspirerat mig mest och hjälpt mig förstå olika saker när det gäller den kristna tron och den kristna kallelsen. Och så också när det gäller det jag ska tala om här idag. Vi är i en serie som heter Möte med levande Gud. Och vi har kommit till det tredje mötet, Mose möte med Gud, från Andra Mosebok kapitel 3. Och ni har texten på pappret som har blivit utdelad. Så låt oss lyssna till Guds ord. Andra Mosebok kapitel 3, vers 1-15. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: vilken märklig syn. Jag måste gå dit och se varför inte busken brinner upp. Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: Mose, Mose! Han svarade: ja, här är jag. Herren sa: kom inte närmare. Ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sa: jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad det får leda. Därför har jag stigit ner för att befria den från egyptierna och föra den från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar om mjölk och honung. Det land där det nu bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hiver och jebuséer. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände: hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade: jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa: jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte: säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till den. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det här är en av Bibelns allra mest kända texter om att konfronteras med en andlig verklighet, om att möta Gud. Har du mött Gud? Om du tänker på ditt liv, har du mött Gud? Det är någonting helt avgörande att gå från att känna till om Gud. Och jag är ganska säker på att alla vi här känner till ganska mycket om Gud. Men det är något helt annat att känna Gud. Man kan ju till exempel känna till väldigt mycket om fallskärmshopp. Man kan tycka att det ser väldigt spännande ut. Man kan läsa in väldigt mycket om fallskärm och hur man viker ihop skärmen och vad det är som gör att den singlar ner så pass långsamt. Man kan följa med upp i flygplan och titta på när folk hoppar. Man kan ju via TV få följa själva hoppet från folk som har kameror fästa på huvudet. Så man kan ju lära sig jättemycket, så man känner till väldigt mycket om fallskärmshoppning. Men det är något helt annat att hoppa fallskärm. Inte för att jag någonsin har gjort det. Men jag inser ju att jag som kan känner till en del om fallskärmshoppning. Ändå inte har erfarit ett fallskärmshopp. Och så är det förstås med Gud. Man kan känna till mycket om Gud och det är bra. Och samtidigt är det helt avgörande att faktiskt ha tagit steget ut ur flygplanet. Det är något helt annat att faktiskt möta Gud, lära känna honom. Och det måste man göra själv. Det måste man göra ensam. Just du och just jag personligen. Det är något jätteviktigt med gemenskap, och här i BK3 så betonar vi det. Att få mötas tillsammans i en hemgrupp och där få lära känna både varandra och lära känna Gud. Få mötas här i gudstjänst och tillsammans få lära känna Gud. Men det finns också någonting av att man måste stå ensam inför Gud. Det finns en djup personlig sida, ingen kollektivanslutning, ingen grupptrend, utan just du och just jag. Där man liksom inte bara kan flyta med i det som de andra gör eller är med i, utan man måste själv träda fram inför Gud. Var med om det som Mose var med här vid busken. Mose mötte Gud och det märkte honom för all framtid. Det vi har läst om här var en historisk händelse. Det har verkligen hänt. Det var en händelse som var unikt insatt i Guds plan för frälsning. Här börjar befrielsen och fångenskapen från Egypten. Det som är sen den stora förebilden för befrielsen från synd genom Jesus. Men det här mötet som Mose har och som då är insatt i ett historiskt sammanhang, det finns där också för att undervisa oss om hur vi kan möta Gud. Jag vill lyfta fram fyra saker om att möta Gud, och där vi ska låta den här texten belysa det. För det första, hur kan du möta Gud? Den här texten säger att Mose driver sina djur till andra sidan öknen. Bakgrunden, om vi ska förstå det här, det är ju att Mose var uppfostrad som prins i Egypten. Han hade en lysande framtid. Han hade, trots att hans biologiska ursprung då var enkelt bland slavarna, av olika skäl hamnat som prins, växte upp i rikedom, med utbildning, med alla möjligheter framför sig. Biologiskt var han släkt med Abraham. Abraham var sonson, hade tvingats fly ner till Egypten, och sen hade släkten då blivit kvar där, och de hade gradvis förslavats. Och nu var hans biologiska släktingar under väldigt svårt förtryck. Möjligen så tänkte ju Mose när han växte upp, och å ena sidan kunde han utnyttja alla möjligheterna att vara prins i Egypten. Möjligen så tänkte han också, kanske han skulle kunna gå in som ledare för sitt folk, det förtryckta folket. Men allt hade gått snett. I vredesmod hade han slått ihjäl en egyptier. Och han hade fått fly för sitt liv. Från palatset och från sitt eget folk. Och nu hade han i 40 år varit en nobody. Varit fåraherde ute i öknen. Hela hans liv hade slåts sönder. Bortglömd, utan betydelse. Hans planer och drömmar hade blivit till sand. Texten börjar med att Mose är i öknen. Och det är där, på det mest oväntade av alla ställen, som Gud möter Mose. Och det här verkar vara någon sorts mönster. När människors liv har gått sönder, När vi har hamnat på det som vi tycker är helt gigantiska omvägar eller felvägar i vårt liv, så möter Gud oss. Kanske därför att det är först när vårt liv har gått sönder som vi verkligen är öppna och tar in vem Gud är och vad han vill med oss. Så verkar det vara för Mose. 40 år senare möter han Gud. Han möter Gud på ett märkligt sätt i en brinnande buske. Och man måste ju fråga sig, jag menar, Gud som kan möta oss på vilka sätt som helst. Varför väljer Gud ett sånt här egendomligt sätt? Varför är en brinnande buske? En buske som brinner men som inte brinner upp. Det var säkert inget ovanligt i öknen att se någonting som brinner, eftersom allt är torrt och lättantändligt. Men det märkliga är här en buske, och den förtärs inte. Det fortsätter att brinna. Det är någonting oförståeligt, något märkligt, någonting som bryter hur det vi tänker oss att det borde vara. Det blir med ett fint ord, en anomali. För Mose var det här förstås ett mirakel. Gud gjorde detta. Men jag tror att det är någonting som Gud på olika sätt ofta gör när han vill möta oss. Att han skakar om vår förståelse av tillvaron. Han konfronterar oss med någonting som är en anomali, någonting som bryter mönstret. Låt mig förklara vad jag menar. Vi lever i en kultur som räknar bort Gud, räknar bort den andliga verkligheten, tänker den här världen är allt. Om vi då ställer frågan så här, varför är vi olyckliga? Väldigt många människor i vår kultur är olyckliga. Och då försöker vi åtgärda det genom att titta på fysiska orsaker om man går till en läkare, titta på psykiska orsaker om man går till en psykolog, titta på sociala orsaker om man försöker jobba med sina relationer. Och så är man ändå på botten olycklig. Det är precis som en brinnande buske, det går inte att göra någonting åt det här. Bara med det inomvärldsliga. Kanske är det en signal om att vi måste se tillvaron ur ett större perspektiv. Att det finns en dimension till. Att vi är ihop med Gud. Och vi kan inte komma till rätta med vårt liv förrän vi tar in det. Tänk på vår kultur som är så upptagen av framgång och rikedom. Och ändå så är man ofta så olycklig. Ja, då kan man ju välja att tänka så här. Jag måste ha mer framgång, mer rikedom. Då blir jag lycklig. Men det är som en brinnande buske. Alltså det här är någonting som inte stämmer. Egentligen förstår vi ju att vi är skapade för någonting mer än bara materiell framgång och rikedom. Eller tänk på en annan plan. Hur vårt engagemang väcks för människor. Vi kan tänka på de ledande i Haiti. Och hur vårt engagemang för dem som nu har det svårt väcks. Vilket är någonting väldigt konstigt. Utifrån den grundläggande perspektiv vi har i vår tillvaro. Att vi tänker att tillvaron har uppkommit slumpmässigt genom historien. Har de svagaste slåtts ut. De skadade har gått under. De som har klarat sig lyckligt vidare trampar bara på de som far illa. Det är så utvecklingen har drivits fram. Och så plötsligt börjar vi engagera oss för den som är svag. Det är precis som om den här smala världsbilden inte håller. Det blir som en brinnande buske. Någonting som inte stämmer. Så här var det ju för Mose i alla fall. Han ser någonting som inte stämmer. Gud låter honom se någonting som skakar om hans verklighetsförståelse. Och det leder till att Mose säger: jag måste gå dit och se. Varför? Man kan blunda och ignorera de brinnande buskarna, de här anomalierna, det som inte stämmer i livet, säger, men det finns nog någon förklaring. Nej, men det går nog att förstå på ett visst sätt. Nej, men jag tänker på det senare. Och i så fall möter man aldrig Gud. Man måste göra det som Mose gjorde. Jag måste gå dit och se, vad är det här som händer? Och så borde vi göra med de områden i våra liv där saker och ting inte stämmer ihop. Jag måste gå dit och se vad det här är. Tänk om det är Gud som kallar på dig i det som inte stämmer. För det andra, vilken Gud är det du möter? Gud mötte Mose som eld. Och vi kan se genom hela Bibeln att det är ett väldigt vanligt sätt att Gud möter människor som eld. Vår Gud är en förtärande eld, står det i Hebreerbrevet kapitel 12. Varför väljer Gud att möta människan under den bilden, den symbolen, det uttrycket? Varför eld? Det kan ju inte vara en tillfällighet. Gud är medveten om vad han gör. Jag tror man ska förstå det så här. Om vi tar andra möjliga uttrycksformer. Tänk på vatten. Eller tänk på lera. Det är formbart utifrån vilka vi är. Lera kan jag forma så att jag får det som jag vill. Eld är någonting annat. Eld förtär oss. Vi måste ge vika för eld. Vi måste anpassa oss. Eld är vackert, det är fascinerande. Den lyser upp, den värmer oss. Men den är dödligt farlig om vi leker med den. Visst måste det vara det som är tanken för Gud. Det som man vill kommunicera. När Gud möter Mose så utspinner det sig sen en dialog. Mose ifrågasätter Guds uppdrag gång på gång. Gud är inte den Gud som Mose vill ha. Gud är inte den Gud som han har föreställt sig. Och i det läget så väljer Gud att identifiera sig. Vi får hans namn. Gud säger, när Mose ställer frågor, vem ska jag nu säga att du är? Jag är den jag är. Det blir sen Guds namn. Jag är, i våra biblar är översatt med Herren, med versaler. Jag är. Det är Guds namn. Han är källan till all existens. Det är från honom som allting kommer. Och han är en Gud som inte vi kan omforma. Utan här har vi stött mot den yttersta klippan, den yttersta klippgrunden, som inte böjer sig för oss, utan som vi måste formas efter. Du kan inte omforma Gud, göra om honom, anpassa honom, designa honom. Han är den han är. Den han alltid har varit, den han alltid kommer att bli. Och det är vi som behöver omformas utifrån honom. Sök inte den Gud som du önskar eller som möter dina behov. Sök den Gud som finns. För han är den enda som kan möta dina behov. Du måste ha prioriteringarna rätt här. Och om du tänker efter, en Gud du har konstruerat kan inte hjälpa dig när det verkligen gäller. Vi behöver möta den verkliga Guden. Där kan vi förstå också, om vi tänker på hur det är att lära känna en person. Jag vet inte om du någon gång har träffat en person som har bilden klar av vem du är. Som vet i förväg precis hur inskränkt och liksom har en massa liksom bilder av det, vad du är för någon. Man kan inte bygga en relation med en person som i utgångsläget tror sig veta vem jag är. Utan när vi ska mötas som personer så måste ju man låta den andra personen få vara den han eller hon är. Annars kan man aldrig lära känna personen. Och så är det med Gud. Han är den han är. Och vi behöver möta honom sådan han faktiskt är. Om vi tittar på marknaden för gudsbilder idag. Så ska jag säga att det finns ett par bilder liksom ute på marknaden. Det finns förstås en straffande, kan man säga då, en straffande och konservativ Gud. Som straffar människor och håller människans synd emot henne. Och sen finns det som är mycket trendigare idag. En oengagerad, liberal Gud. Som älskar alla och accepterar allting och välkomnar allting. Båda bilderna är ganska oattraktiva, skulle jag säga. Den straffande, konservativa guden leder förstås till att människan känner sig fördömd. Och så leder den till att vi fördömer varandra. Därför att om Gud är en Gud som ska straffa oss, så börjar vi jämföra hur mycket vi kan bli straffade för. Och då hamnar vi på en skala där det är alltid någon som är längre ner på skalan än vad just jag är. Och som vi kan börja se ner på. Den liberala guden känns, om man börjar fundera på det, helt ointressant. Har ni sett när rockstjärnor som har jättemycket fans säger till, det står 10 000 i publiken, så säger de: jag älskar er! Vad betyder den kärleken? Absolut ingenting. Stjärnan tycker förstås det är bra att det finns människor som köper deras prylar och beundrar dem och kan boosta deras självkänsla. Men uttalandet "jag älskar er" betyder ju ingenting. När det bara är så allmänt. Det är helt innehållslöst. Den liberala guden som älskar alla och accepterar allting. Det är fullständigt innehållslöst. Den gud som Mose möter är annorlunda. Jag skulle säga att båda de här bilderna är typiskt mänskliga uppfattningar. Det Mose möter är en gud som är helig, som aldrig accepterar synd, men som samtidigt älskar människor. Och vi ser det i den här texten. När Mose möter Gud så säger Gud: kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Det som man gör i många kulturer när man ska fira gudstjänst, man tar av sig skorna som ett sätt att visa att man nu står i ödmjukhet inför Gud. Och Mose skyller sitt ansikte, han vågar inte se på Gud, för han möter den helige guden. Och han förstår Gud, en utmanande verklighet, en annorlunda, större, renare verklighet än människan. En Gud som står i absolut kontrast till det onda och som skulle kunna förinta Mose på ett ögonblick. Han skyller sitt ansikte, vågar inte se på vem Gud är. Men för det andra så säger Gud: jag har sett hur mitt folk plågas. En Gud vars hjärta rörs av hur människor har det. Som ser vad som sker i hans skapelse. En Gud som är kärlek, som engagerar sig. Och Gud talar om hur han är historiens Gud, hur han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Som inte har gett upp, som inte har släppt taget om sina löften. Hans tidsplan och hans timing har vi svårt att förstå. Varför har det gått så lång tid? Så att folket har hunnit bli förslavat. Men det Gud nu säger till Mose: visst, tiden kan ha gått. Men jag står för mitt ord. Jag har sett hur det är och jag ska gripa in. Gud är den han är och han är helig. Och han är kärlek. Vi gillar Guds kärlek. Och vi kan gilla talet om att Gud är annorlunda, för det är intressant och spännande. Men helig, det är väl den biten vi har svårt att ta in. Varför denna omytliga, stenhårda reaktion mot synd? Varför denna kompromisslösa vrede över ondska? Tänk efter. Om det finns en Gud, så måste Gud vara perfekt kärlek, eller hur? Tror vi inser det. Om det finns en Gud, måste han vara fullkomlig kärlek. Det tror de flesta av oss köper. Grekiska gudavärldens patetiska gudar, som är lika själviska och självupptagna som vi är i sin kärlek, de föraktar vi. Om det finns en Gud, så måste han vara fullkomlig kärlek. Men om Gud måste vara fullkomlig kärlek för att vara Gud, så måste han också vara fullkomlig helighet. För att vara Gud. Han måste ju vara fullkomlig på det området också. I sin totala vrede över synden. Han måste vara lika brinnande på båda områdena. I hans kärlek till oss och i hans vrede över synden. Som han var när han mötte Mose. Kom inte närmare. Jag ska vara med dig. Ser du hur Bibeln har båda sidorna lika starkt? Guds helighet. Och Guds hjärta som rörs av vår situation och han griper in. Marx och Freud och Nietzsche har talat om människans förmåga att projicera sina egna bilder av Gud. Jag tror de har rätt. Vi projicerar ofta egna bilder av Gud. En straffande Gud och en accepterande Gud är både konstruktioner av människans önsketänkande. Inte minst en accepterande Gud. En skönt om Gud låter mig vara i fred. Och sen ändå tar emot mig. Det vi möter i Bibeln är en annan bild av Gud. Han som är den han är och som är både kärlek och helighet. Hur kan du möta Gud och överleva? Texten börjar med att Gud säger till Mose: kom inte närmare, ta av dina sandaler. Och Mose är med rätta livrädd och vågar inte se på Gud. Mose har kommit in i dödszonen, kan vi säga. Man läser längre fram i här i andra Mosebok, så samlas hela folket efter befrielsen ur Egypten vid samma berg. Och Gud stiger ner i eld och dunder på berget. Och det finns en gräns. Om ni överträder den här gränsen, ingen får gå upp på berget, ni kommer att dö. Och nu är Mose i dödszonen, så att säga. En människa kan inte utmana Gud, vi förtärs i det mötet. Och så samtidigt ser vi att Mose inleder en lång dialog och debattrunda med Gud och ifrågasätter det mesta av Gud, av det Gud säger, och har en massa egna idéer som han för fram inför Gud. Han slingrar sig, han tvivlar, han säger emot, han är ovillig. Och ändå går han inte under. Han som är i dödszonen inför Gud. Hur är det möjligt? Hur kan en människa överleva mötet med Gud? Svaret som vi lätt missar har vi precis i första versen. Eller precis i textens inledning. Vem är det som Mose möter i den brinnande busken? Jo, det sägs att det är Herrens ängel. Och sen när jag läser texten så, det är Herrens ängel. Och sen glider det direkt över så att det hela tiden är Gud som talar. Vad är detta? Vi känner till änglar i Bibeln. Det dyker upp här och var. Det finns gott om änglar. Men den här gestalten som kallas för Herrens ängel är någonting annat, någonting mer än en ängel. Han är en märklig, fascinerande figur som dyker upp på flera ställen i Gamla Testamentet. Och som blir identifierad med Gud själv. Där det ofta är så att det så här, Herrens ängel visade sig. Och sen så plötsligt börjar Herrens ängel tala i jag-form. Första person singularis blir det väl. Jag, Herren. Som om ängeln är identifierad med Gud. Och människor faller ner och tillber. Trots att det är i Uppenbarelseboken så dyker det upp en ängel inför Johannes i Uppenbarelseboken 19. En ängel som börjar tala till Johannes, och då står det: och Johannes och jag, Johannes, föll ner för hans fötter för att tillbe honom. Och han sa till mig: nej, inte så. Jag är Guds tjänare liksom du och dina bröder. Gud ska du tillbe. Men den här Herrens ängel faller människor ner och tillber i Gamla Testamentet. För oss som kan läsa fortsättningen i Bibeln så anar vi att den här Herrens ängel som mötte Hagar, som mötte Jakob, som mötte Gideon och som mötte Mose här. Vi anar att den ängeln, det är den person som vi efter inkarnationen känner som Jesus från Nazaret. Att det är Jesus som Mose möter i den brinnande busken. Och här har vi svaret. Hur kan Mose överleva mötet med en perfekt helig Gud och en perfekt kärleksfull Gud? Det har med Jesus att göra. När Jesus 1400 år senare framträder som människa och väljer att dö på korset, så möts Guds helighet och Guds kärlek på den platsen. Gud straffar synden fullt ut, men i kärlek till förövarna så bär han själv straffet. Bibelns Gud är mycket mer krävande, skulle jag säga, än den straffande guden, men han är mycket mer kärleksfull än den tillåtande guden. Han är en Gud som inte bara förlåter och glömmer. Han är en Gud som försonar det onda och själv bär priset. Själv betalar priset. Och han gör det när Jesus dör för oss. Och därför överlever Mose i dödszonen. Därför kan han möta Gud. Och det är därför som vi kan möta Gud. och få den förtrolighet som sen utspelar sig i samtalet mellan Gud och Mose. Till sist, vad leder mötet med Gud till? Det är helt konsekvent i Bibeln. Människor möter Gud och Gud säger: kom till mig. Och sen direkt efter säger han: gå, jag sänder dig. Det är alltid så: kom till mig, gå, jag sänder dig. Du får ett uppdrag. Du finns till nu för någonting Gud vill ha gjort. Så är det när Gud möter Abraham, Mose, Jesaja, Paulus, de vi ska studera i den här serien. Gå. Gud sänder människor. Mose ska gå till farao på ytan ett fullständigt hopplöst uppdrag. Hur ska Mose med sin historia och nu efter 40 år som fåraherde, hur ska han kunna utmana det som på den tiden var världsmakten, den största, mest betydelsefulla makten? Mose, en dödsdömd flykting. Hur ska han kunna göra det? Och vi förstår ju att han protesterar inför Gud. Det är inte möjligt. Men Gud insisterar: gå, jag sänder dig. Och Mose får ett löfte: jag ska vara med dig. Och Gud visar honom tecken under och visar honom att det här kommer att vara möjligt eftersom Gud själv är med honom. Så han får ett löfte: jag ska vara med dig. Och han får ett tecken: ni ska komma tillbaka hit, du och hela folket, och ni ska fira gudstjänst på det här berget. Vilket också sker en tid senare när de kan mötas, hela det befriade folket, på det berget där Gud möter Mose. Och de firar gudstjänst och Gud har hållit sitt löfte. Gud sänder oss med andra uppdrag än att gå till farao. Här i BK3 har vi uppdraget att tillsammans med kristna över hela Stockholm inbjuda människor att lära känna Jesus och få en befrielse som är mycket större än befrielsen från slaveriet i Egypten. Gud vill sända dig, Gud vill sända mig, så att vi blir i vår tur någon sorts brinnande buskar. Alltså sånt som människor tittar på och säger: men vad pågår där? Jag måste gå över och se vad det är. Och så genom oss få möta Gud. Han vill göra oss brinnande så att vi blir redskap så att andra människor lär känna Gud. Jag började med frågan: har du mött Gud? Jag slutar med den frågan: har du mött Gud? Han vill möta dig. Amen. Herre, kom till oss i våra liv. Möt oss i din helighet och i din kärlek. Och gör med oss det som du gjorde med Mose. Gör våra liv öppna så att du väcker vår nyfikenhet att gå över och se vad det är. Så att vi får kontakt med dig. Amen.